Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Åsa Secker.
Och med mig Gunnar Harjus. Hej Åsa.
Hej Gunnar.
Vad har du gjort?
Jag har gjort 2 stycken avsnitt om en person som heter Mats O. Sundqvist.
Mm, något av en finanskändis. Känd för många saker som jag tror att lyssnare snart kommer att bli varse.
Ja, känd för många saker. Jag ska vara helt ärlig, jag kände inte till den här historien innan jag satte igång med det här. Men när jag började läsa på så förstod jag. Det här är en otrolig historia, kommer krävas mer än ett avsnitt.
Jag ser så mycket fram emot det här. Och vi kommer också göra så här att jag kommer gå härifrån nu och så kommer du berätta den här historien. För att ja, vi tror att det kommer bli bäst så, helt enkelt.
Mm, med glädje.
Ja, toppen. Så hej då och take it away.
Och det innebär att vi har ungefär 7-10 minuter kvar in till Östersund som är tågets slutstation. Vi kommer in på spår nummer 1. Avstigning till...
Innan Sverige överbefolkades med techmiljardärer som kommit på något smart i ett garage någonstans så fanns Mats O. Sundqvist. Han var en skönsjungande man från Jämtland som blev affischnamn för någon slags svensk version av den amerikanska drömmen. Mats växte upp på 50-talet i en by med 100-tal invånare mitt i Jämtland. I november 2007 så sitter han vid pianot och ler mot kameran på Dagens Industris första sida. Den stora svarta rubriken säger att Mats O. Sundqvist är bäst i år och att han har spelat ut börsens ägarfamiljer. Hans aktieportfölj är då värderad till 11,3 miljarder kronor. Han är mångmiljardär. Men bara ett år efter att den där bilden tas så har allt förändrats. Mannen från Kaxås som älskar att sjunga religiösa sånger anklagas för att vara den som har fått investmentbanken Carnegie på fall. Det här är historien om busschauffören från Jämtland som tog Stureplan med storm.
Ja, men vi satt ju och räknade ut och hur mycket han var värd i brutt. Och det var väl en 15-20 miljarder.
Jag trodde nog att han liksom alla bröderna skulle bli busschaufför.
Det var första gången han var egentligen riktig kris. Och då kom han som sagt fort till mig.
Det fanns liksom en tydlig liksom bild av att vi är här för att vara... bäst och smartast och tjäna jättemycket pengar.
Ja, men jag har ju sagt att Carnegie agerar ju då i stort sett knarklangare till Mats. De försåg honom med pengarna. Så de kan ju inte säga att Mats fällde Carnegie. De fällde ju Carnegie själva.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar vi säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension. Mm-hmm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället, både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Här åks det buss.
Och då har du finanseliten från Stockholm i bussen. Och nu är vi på väg till Åre, till Fäviken.
Vem är det som filmar?
Jag.
Du som filmar?
Mm.
Det är Mats kusin, Sven-Ivan Sundqvist, som filmar sommaren 2007. Mats har lastat en hel buss med Stockholms finanselit och kört dem från Östersund till gården Fäviken. Där ska det nämligen hållas operafestival med Åreskutan som fond åt ena hållet och Kallsjön några hundra meter bort åt andra hållet. Gården Fäviken, som tills nyligen hade en restaurang med 2 Michelinstjärnor, ägs av miljardären Patrik Brummer. Initiativet till den här operafestivalen, det tas av operasångerskan Hillevi Berg-Niska. Men pengarna, de kommer från Patrik Brummer och Mats O. Sundqvist. Filmen från den där dagen när det sjungs i bussen finns sparad på en DVD-skiva som Sven-Ivan plockar fram i sitt arbetsrum i Enplansvillan på Lidingö utanför Stockholm.
Ja, du Peter Tillin.
Honom kommer vi komma tillbaka till alldeles strax.
Så när vi kommer fram dit, då är det andra som har kommit med privatbilar. Och där kommer alltså Mats Olof med bussmössa på sig. Och på gårdsplan så möter H&M-chefen, som är kanske då Sveriges rikaste man.
Sven-Ivan Sundqvists pappa var bror till Mats pappa. Mats pappa som hette Olle och hade ett bussföretag tillsammans med Mats mamma Anna. Sven-Ivan Sundqvist är förresten kanske ett namn som låter bekant. Han var börskommentator på DN i 25 år. 1973 så fick han Stora journalistpriset för att ha, citat, gett ekonomijournalistiken nya dimensioner. I nästan 20 år så drev han också ett företag som kartlade ägandeförhållandena i svenska börsföretag. När jag kommer hem till honom så har han dukat upp fika. Och på bordet där vi ska sitta så har han lagt fram böckerna som han skrivit som Mats. Där ligger också några upplagor av Sven-Ivans egna böcker. Ägarna och makten i Sveriges börsföretag. Där Mats företagsfär fanns med under några år. När vi har satt oss så tar han fram ett familjeträd som han har ritat upp med rubriken Kusinerna Sundqvist. Sven-Ivans och Mats namnrutor är uppritade i mitten av pappret bredvid varandra. Men innehållet i de här rutorna berättar hur olika liv de levde. I Sven-Ivans ruta så står det journalist, körkort, ej mångmiljardär, tondöv. I Mats ruta så står det egenföretagare, busskort, före detta mångmiljardär, operaröst.
Om du skulle beskriva er relation, hur skulle det låta då?
Så var det en ovanlig decennier lång vänskap som var så djup så att ingenting var hemligt för den andra i våra affärer, i våra yrken, i våra privatliv. Och sådana relationer växer inte på träd.
Hur ofta hördes ni?
Jag skulle säga varje vecka. Inte medvetet, utan när han kunde komma hem till mig oanmäld, så var relationen. En nyckel till huset. Om du ser där borta så finns det en Buddha liknande staty.
Den orangea?
Den orangea, ja.
Vad är det?
Ja, det är Mats. Då kom han en natt klockan 12 med taxi och hade den med sig. Och det är konstnären Fredrik Wretman. Och så lämnade han in den och sa, den här tycker jag du ska ha. Och så åkte han vidare.
Okej, hade han köpt den då?
Han hade köpt 2-3 sådana.
Jag vet inte vem den konstnären är, det ska jag kanske veta.
Nej, det tror jag. Okej. Men han hade alltså konstnärs. Det är Tore Wretmans son.
Den ser lite obehaglig ut, tycker jag.
Ja, men det är inte en Buddha, utan det är konstnären själv nersänkt i en gipsbad. Så. Det är ingen Buddha.
Nej, men vad sa du då? Han dyker upp här mitt i natten med ett lite läskigt konstverk.
Ja, ja. Ska vi inte stanna? Nej, jag måste vidare.
Det skiljer 10 år mellan kusinerna Sundqvist, så det var väl inte direkt så att de lekte när de var små. Men på jularna och ibland på somrarna så träffades familjerna i Jämtland.
Jag minns något tillfälle så kom våra föräldrar överens om att Mats skulle komma till Stockholm och byta miljö och bo hos oss. Och det gjorde han, men efter några dagar började han längta så mycket hem så att jag som 10 år äldre kusin fick ta honom på tåget tillbaks upp till Östersund.
Och hemma i Jämtland så var det buss som gällde. Mats hade 3 äldre bröder och alla hade busskörkort.
Hans pappa hade ett bussbolag som vi kunde åka med.
Sven-Ivan kommer ihåg hur de brukade åka från en ort som heter Frankrike som ligger i Offerdal i norra Jämtland.
Och så kunde vi åka 5 mil ner till Östersund och åka tillbaka och sitta på parkett in i bussen med farbror Olle. Jag trodde nog att han liksom alla bröderna skulle bli busschaufför. Så vitt jag förstår så ärver de 5 syskonen en femtedel av bussbolaget och Mats köper upp övriga 4 syskons andelar. Så han kontrollerar bussbolaget ensam och säljer det någon gång när han får lust att göra något roligare med pengarna än att köra buss fram och tillbaka i Jämtland.
Det är Östersunds kommun som köper bussbolaget och prislappen blir 8,7 miljoner.
Jag har åkt bil ifrån stugan.
Ganska mycket pengar i slutet av 70-talet och tillräckligt för att det ska generera uppmärksamhet i lokalpressen.
Riksväg 87, såg ingen älg.
Nej, gör man det ibland, eller?
Ja.
Det är så Frans Bergstrand har hört talas om Mats när han dyker upp på sågverket Jämtlamell.
Ja, och Offerdalsbussarna hade man ju hört talas om förut. Och, men, nej, men det var... Så var det. Han var ju yngre än mig och jag var ganska ung själv.
Ja.
Tänkte du något om det?
Nej, inget speciellt, utan han passar bra in i gänget. Vi var ju ett ungt gäng som drev Jämtlamell då.
Det är tidigt 80-tal. Mats har pengar att investera och bestämmer sig för att köpa in sig i Jämtlamell där Frans Bergstrand alltså redan jobbar.
Ja, det blev ju efterhand blev det ju jäkligt nära. Jag tror jag... Vi brukar säga att jag umgicks väl kanske mera med Mats än någon annan, inklusive hans fru. Vi var väl ständig kontakt vardag som helg då, år och runt. Va? I princip i alla dagar. Mm. Så det blev mycket tajt. Och speciellt tror jag slutet på 80, början på 90-talet. Mm. Då vi satsade jäkligt offensivt. Men det var dåliga tider då, men vi passade på och satsade rejält då.
Det finns en historia om en blå telefonkiosk i verklig storlek som dyker upp i Frans trädgård när han fyller 50. Den kallas för Heta linjen mellan Frans och Mats.
För alla känner väl till att vi hade ett oerhört intensivt telefonande mellan oss.
Har du kvar den?
Nej, den är inte kvar.
Funkar det?
Nej, det var inte inkopplad, men det var jävligt fin.
Hur länge fick den stå där?
Ja, stod den och var tills sambon. Vi tyckte hon skulle bort.
...1991 så äger Mats nästan hela bolaget, 91%. Och då har han också satt igång med två av de andra grejerna som han bestämmer sig för att göra med pengarna från bussföretaget. Nämligen fastigheter och aktier.
Ja, rullar det eller?
Och nu kommer vi till Peter Tillin, han som Sven-Ivan pekade ut i filmen Från bussen till Färviken.
Jag heter Peter Tillin och är partner på Brummer och Parter i Stockholm.
När Peter Tillin slutar som chef för SE-bankens fonder för att börja på Brummer och Partner så skriver DN att Fondsverige blir av med sin mest frispråkiga förvaltare. På 80-talet så jobbar Peter Tillin däremot på kapitalförvaltningsbolaget Alfred Berg. Och han har ingen aning om vem Mats och Sundqvist är.
Ja, det var 1984-85 någon gång när Mats hade kommit på att han skulle göra aktieaffärer. Ja. Och då kom han till Stockholm. Och den här branschen var ju mycket mindre då. Och så att Alfred Berg som sen blev ett jätteföretag, vi kanske var 30 medarbetare. Och jag hanterade den typen av kunder som Mats var. Så att då blev jag hans kundansvarig, om man får säga så.
Den typ av kund som Mats är, det är en privatperson som ska göra aktieaffärer. 2,5 miljoner kronor vill han placera. Första gången som Peter träffar Mats är på Alfred Bergs kontor på Arsenalsgatan 8C i Stockholm. Huset är från 1907 och ligger ett kvarter från Grand Hotel och 60 mil från Kaxås i Jämtland.
Han hade alltid leende på läpparna och alltid lite sådär så att han inte... Han var inte, man kunde uppfatta honom som att han inte var seriös. Han var väldigt seriös, men att han alltid som skrattade och som skojade om någonting. Det var som inte första tanke honom. Och 84, man kan tycka 2,5 miljoner kronor att komma till börsen med det. Det kanske inte är så mycket, men 84 var det mycket pengar. Det är några år sedan, ja.
Vad gav du honom för råd då? Han kommer till dig, han har 2,5 miljoner.
Men vi byggde upp en portfölj med aktier. Ja, kanske 6-7 stycken eller något sånt där till antal. Men sen dröjde det inte länge för han insåg ju som att man kunde ju låna pengar. Även fast räntan var mycket högre så gick det att låna pengar. Och han såg egentligen det här med aktieplaceringar som att så länge man kunde betala räntan var det inga problem. Skulle ju sen visa sig att det var jätteproblem även fast man kunde betala räntan. Men så länge som man kunde betala räntan så var det inga problem.
Men de där 2,5 miljonerna går i alla fall in på börsen. Och hur går det då?
Ja, men det går bra. Det går bra. Och sen så kommer 1987.
The law of gravity hit Wall Street today and financial markets around the world for that matter as stock prices plunged even more than they did on Black Tuesday of 1929.
Och det är klart att då förlorar Mats jättemycket pengar. För att han har ju den här höga skuldsättningen. Men det var ingen fara skedd egentligen. För att det var inte så hög skuldsättning då som det blev sen senare.
Historien om Mats O. Sundqvist utspelar sig på två platser. Dels bland Stockholms finanselit på Stureplan och dels hemma i Jämtland. Det är hemma i Jämtland som han gifter sig med Ulla. Mellan 1974 och 1983 så får de tre barn tillsammans. Lars, Per och Anna-Karin. Mats ska ha sagt till en journalist en gång att han ville satsa på fyra saker efter att han sålde bussbolaget. Familjen, fastigheter, aktier och så Jämtland. Östersund ligger mitt i Sverige, som jämtarna är noga med att påpeka. De har ansökt om vinter-OS tre gånger och fått nej lika många gånger. Fyra om man också räknar med Åre-Stockholmsbudet. Jämtland är det enda landskap, vad jag vet, som har en aktiv frihetsrörelse. Republiken Jämtland bildades på 1960-talet och har en egen flagga i blått, rött och grönt för himlen, fjällen och skogen.
Jag tror inte jag tog den snabbaste och smidigaste vägen upp hit. Jag gick rakt genom skogen.
Östersund ligger vid Storsjön. Och i Storsjön ligger Frösön. Och på Frösön ligger Fröseberget. Och högst upp på Fröseberget...
Nu får man nog säga att jag är på toppen.
Eller Östberget som det egentligen heter. Så är utsikten svårslagen.
Det är otroligt vackert. Åt ena hållet så ser man fjällen som breder ut sig. Och åt andra hållet så ser man nog faktiskt hela Östersund.
Och här, på toppen av berget, så ville Mats och Sundqvist bygga någonting storslaget.
Det skulle bli liksom konferens, hotell, konst, allt möjligt. Mitt uppe här på berget med den här vidunderliga utsikten.
Det skulle heta Björntanden och det skulle sätta Östersund och Jämtland på kartan. Men högst upp på Fröseberget så ligger det ingen storslagen roterande konferensanläggning. Där ligger bara ett café och det är bara öppet på sommaren. Björntanden blev nämligen aldrig av trots flera år av planerande.
Nej, men naturligtvis en besviken, för vi hade jobbat med det i så många år.
Jag sitter vid ett köksbord i en lägenhet i norra Östersund, ett par hundra meter från Storsjön. Och på andra sidan sjön så syns Frösön och berget utan konferensanläggning. Mitt emot mig så sitter en av Östersunds mest långlivade lokalpolitiker.
Ann-Sofie Andersson heter jag. Jag är 64 år, socialdemokrat och kommer från en liten by utanför Östersund, Krokvåg. Eller utanför, men 8,5 mil härifrån. Och har bott här i Östersund sen jag gick gymnasiet här faktiskt i början på 70-talet.
Ann-Sofie Andersson har i princip hållit på med politik sedan hon var tonåring. Och det var också då, när hon var tonåring, som hon träffade Mats O. Sundqvist för första gången.
Ja, det var när vi började andra. Jag gick treårigt ekonomiskt gymnasium på John Erikssonskolan här i Östersund. Och andra året, då fick vi till vår klass ett antal något äldre personer som valde att sätta sig då i skolan för att skaffa sig en gymnasieexamen. Och en av dem var Mats O. Sundqvist.
I din klass?
I min klass, jajamän. Han kom i kavaj och dokumentportfölj och han sprang nog emellan med sitt jobb och bussföretaget och skolan. Men, så han var inte, han kanske inte var så social som vi vanliga gymnasiestudenter då, eller ungdomar. Men, nej, men han gick gymnasiet då.
Massa år senare, 2004, så har Mats och Sundqvist slutat köra buss. Och Ann-Sofie Andersson väljs till kommunalråd i Östersund. Och 2004 råkar vara ett ganska speciellt år för Östersund.
Om nu då riksdagen beslutar att lägga ner den militära verksamheten i Östersund, så måste staten se till att det fortfarande är möjligt för människor att bo och arbeta i Jämtland.
Jag hoppas naturligtvis att riksdagen ska bifalla det förslag jag har lagt. Och nu... Där har vi olika uppfattningar.
Östersundsborna protesterar Men beslutet klubbas. Garnisonen i Östersund ska läggas ner.
Alltså visst, jättebra med de statliga ersättningsjobben. Men det privata näringslivet och privata investeringskapitalet, hur skulle vi lyckas attrahera det till Östersund? Det var en utmaning, vill jag påstå. För vi hade ju ett stort behov av att investera naturligtvis i kontor och arbetsplatser för alla de här statliga jobben. Men också för att bostäder, någonstans att bo. Och det var jätteviktigt för oss. Att där kom ju Mats och Sundqvist att spela en roll, en viktig roll, vill jag säga.
Mats och Sundqvist håller på med fastigheter och så brinner han för Jämtland och så har han pengar. En ganska bra kombo ur lokalpolitiska ögon. Och Mats är en av dem som går in och investerar i de gamla garnisonsbyggnaderna. Det som ska komma att bli stadsdel norr.
Mats och Sundqvist, han hade ett hjärta för stan, så han ville ju liksom göra väl. Sen var han en affärsman ut i fingerspetsarna, verkligen.
Hur märktes
det? Ja, en gång minns jag. Det var när
Jämtkraft Arena skulle byggas i Östersund. Finansieringen kom bland annat från ett bolag som Mats ägde tillsammans med Peab.
Ritningarna på den här arenan som var kostnadsbestämd till 75 miljoner, de hade ganska grova, eller de syns ju idag. Det är pelare då som håller upp taket över huvudläktaren.
Och de där pelarna blev det diskussion om. Skymde de inte för mycket sikt för publiken? Trots att budgeten redan är tagen och bygget faktiskt har påbörjats, så vill Mats att man ska utreda vad det skulle kosta med en annan konstruktion utan de där pelarna.
Den där fredag eftermiddag, och då vi skulle träffas klockan 3. Kvart i 3 ringer han mig när jag var på väg till rådhuset. Och så säger han, ja hej, det är Mats. Alltså, han sa, nu vet vi vad de där pelarna kostar. Ja, säger jag. Nej, men jag kom inte, ja. Så du får hälsa. Va? Ja, men, så, det är du som har dragit igång där. Ja, nej men alltså, nej, men jag trodde ju att Peab skulle gå in med de här pengarna. Ja, men alltså, hur kunde du tro det? Och det var lite han ville ju så väl, va? Och så blev det så fel då. Men det var lite typiskt så där att, ja men handlingens man, va? Ja men nu, så här lite snabbt, det går väl att fixa. Han hade ju också en idé om att flytta hela travet i den här vevan. Och det var ju för att på travet då göra plats för fotbollsarena och isarena och så där. Ja men, och jag tror att jag är ingen byggare, men jag insåg men att flytta travet, vad kostar det? Men det var ju liksom inte läge att säga att nej, men det där tror vi inte på.
Inte?
Nej, alltså, man gjorde inte det. Man gjorde. Ja, utan alltså, det var ju det. Ja, men vill han, har han en god idé och han är beredd att investera, och det är väl klart att liksom, sen följde ju det där på sin egen orimlighet då, naturligtvis. Mm. Men så idéer hade han.
Nej, idéer är det ingen brist på, och politikerna lyssnar tålmodigt. Ann-Sofie Andersson och Mats och Sundqvist har ganska mycket med varandra att göra under de där åren när hon jobbar som kommunpolitiker. Men Mats tillbringar också allt mer tid i Stockholm. Och efter 2004 så tillbringar han framför allt mer tid hos investmentbanken Carnegie. I slutet av 80-talet så har Mats och Sundqvist byggt upp en aktieportfölj som består av lite allt möjligt. Och det har väl gått både bra och dåligt, helt ärligt. Och då föreslår hans vän och rådgivare, den frispråkige före detta fondförvaltaren Peter Thelin, att Mats ska försöka fokusera sina köp lite mer.
Jag tar inte på mig äran för någonting, utan jag var bara som kompis och rådgivare. Men han hade ju då, tyckte jag, gjort väldigt mycket affärer som kanske var lite väl våghalsiga. Och sen var han förbannad för att de inte skötte företagen bra. Och då kom vi fram till Mats och jag, tillsammans då, att vi ska försöka hitta ett bolag där du kan köpa så mycket andel av bolag så du kan komma med i styrelsen. så du kan engagera dig i bolaget. Och min tanke med Mats, det var att då kunde han ju lyfta sig lite grann. Han kunde gå från bussbolaget till Kaxås, till från Jämtlamäll och sen upp en nivå till. Och säkert få en utmaning utav det. Och då hittade vi ett bolag som heter Investment AB Eken. Och där gick Mats in och köpte nästan 10%. Och sen döpte man om det till Hexagon. Så det här var ju då det som Mats tjänade absolut mest pengar på. Det här var ju då den aktien som gick bäst.
Aktierna i Hexagon kommer att spela stor roll när alltihop rasar många år senare. Men vi kommer tillbaka till det. För snart är det som bekant kris igen.
De som trodde att det skulle bli lugnare idag här hos penning- och valutahandlarna bedrog sig. Oron för det växande budgetunderskottet och regeringens möjligheter att få igenom besparingsförslag höjde återigen räntorna på penningmarknaden. Just nu finns det knappt någon utländsk investerare som...
Mats och Sundqvist har byggt upp en belånad portfölj och drabbas ganska hårt av 90-talskrisen, precis som många andra.
Det var första gången det var egentligen en riktig kris. Och då kom han som sagt fort till mig.
När marken skakar under fötterna på Mats, ja, då vänder han sig till sin vän Peter Terlin. Den gången så finns det kanske inte så mycket som Peter kan göra. Mats får acceptera sina förluster och ta nya tag. Men Mats kommer att vända sig till Peter igen när nästa kris står för dörren.
Men sen efter 93 och framåt så hade vi en jättelång börsuppgång.
Nej, okej, okay, ska jag bara köra nu eller?
Börsen stiger igen och 90-talskris byts snart ut mot 00-tals optimism.
Jag heter Peter Benson och är chefredaktör för tidningen Affärsvärlden. Jag är någon slags civilekonom från början men har jobbat med ekonomijournalistik och börsanalys i princip hela yrkeslivet som är ungefär 20 år. Och vad jag tar den långa historiken så kommer vi från liksom början på 90-talet var ju liksom... Det var ju fruktansvärt för Sverige och bankväsendet och fastighetsmarknaden och alltihopa. Och det där satt ju i fram till kanske så här 96-97 någonting. Och liksom, det var från oerhört liksom djupa nivåer som man kom. Och så då skulle jag säga att hela liksom 00-talet var ju ändå någon slags liksom uppåtgående trend från det här jobbiga läget. Och sen har man hela det här liksom... Ja, det var globalisering och det var... Då trodde man ju fortfarande på det här att världen bara skulle bli bättre så att säga, men i varierande takt. Och det genomsyrade ju allt från politik till finansmarknad till vad du vill.
Hur gick börsen?
Först var det ju brant ner för allting som stavades IT. Sen gick det ju väldigt bra. Och det beror lite på vad när vi sätter punkt för 00-talet då. 2008 var inte så muntert. Och vi tänker ett väldigt kort 00-tal, sådär 2002 till 2008, då var det ju starkt. Och då pratade man mycket om att det fanns en supercykel. Man tänkte att råvaror och industrialiseringen av Asien och växande medelklass i Kina och allt det här skulle liksom dra även västvärlden. Så det fanns jättemycket optimism.
Det är optimism. Börsen går som tåget. Och det ska göras affärer. Och 2004 så har Mats och Sundqvist tagit sina affärer till investmentbanken Carnegie. Förenklat kan man säga att investmentbanker mest håller på med företagsaffärer och allt som kommer med det, börsnoteringar, sammanslagningar och så vidare. Och Carnegie är en investmentbank som inte är som andra investmentbanker.
Ja, men det är väl i princip det coolaste stället på, och vi pratar liksom banker och mäklarfirmor. Backar vi bandet lite ytterligare, då fanns det en uppsjö av liksom fristående fondkommissionärer där det kunde vara liksom ganska mycket entreprenörskap, ta lite häftiga risker, tjäna mycket pengar. Men väldigt många av de här slogs ut under finans- och fastighetskrisen på 90-talet. Och sen fanns det bara ett litet fåtal kvar. Och Carnegie hade liksom en särposition där man var den enda av de här fristående som var liksom stor och stark och spelade i samma liga som storbankerna om att ta de häftigaste affärerna. Samtidigt som man då också hade den här fristående aktörens liksom entreprenörskap, snabbrörligt, höga bonusar, smarta människor, inte liksom storbankernas byråkrati. Så det var liksom det bästa av båda världar. Så Carnegie var ett jättespeciellt ställe skulle jag säga under de här åren. För det är både så här tradition, etablerad position och det här pam 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 liksom, nu kör vi.
Lite cowboy.
Ja, men lite liksom, det är både det liksom, du har en jättesolid plattform och kan ha alla de här frihetsgraderna.
Och det finns de som menar att det där cowboyklimatet kanske också gör att det görs affärer som är lite på gränsen. När tidningen Affärsvärlden gör en genomgång 2007 så räknar de till hela 17 rättsprocesser och incidenter som Carnegie varit inblandad i sedan 90-talet. Och det är många, många fler än alla deras konkurrenter. 2007 så uppdagas det till exempel en trading-härva som slutar med åtal och Finansinspektionens högsta straffavgift på 50 miljoner kronor. Men trots det så har Carnegie beskrivits som en arbetsplats med gott självförtroende.
Korta beslutsvägar, personalen hade mycket aktier. Det fanns liksom en tydlig liksom bild av att vi är här för att vara bäst och smartast och tjäna jättemycket pengar. Det var liksom... och massa bra människor som jobbade där, liksom, duktiga typer. Och i all finansverksamhet så handlar det ganska mycket om att balansera det här offensiva, ta risker, liksom stretcha gränserna, tänka ut nya saker och så med en riskhantering helt enkelt. Så att man inte antingen själv förlorar pengar eller orsakar kunderna förluster.
Tjäna jättemycket pengar, ja. Det kan jag ge väldigt bra på. Och de är bra på att låta medarbetarna märka att man tjänar mycket pengar. Personalen får i princip hälften av rörelseresultatet i bonus. Några av cheferna får hundratals miljoner på bara 2-3 år. Men var kommer de här pengarna ifrån? Alltså hur tjänar investmentbanker pengar?
Ja, men typiskt sett så har man kanske 2-3 typer av intäkter. Och en stor typ av intäkter handlar om att man får kommission eller liksom en liten avgift på alla affärer som kunderna gör. Och då drivs det liksom att det är mycket aktiehandel, kanske mycket liksom emissioner och såna här saker från bolagen, börsnoteringar, företagsaffärer. Så att du, liksom, du har en procent på aktiviteten hos dina kunder. Och sen så finns en annan intäkts typ som är att du förvaltar kundernas pengar. Och då vill du att de ska ha jättemycket pengar och då får du en liten procent av deras förvaltade volym. Och den här förvaltningsaffären är mycket tryggare men inte lika spännande. Medan den här där du tar en kommission eller en liten procent på en stor affär, det är väldigt spännande. Om vi tar ett exempel, om ett storföretag köper ett annat storföretag och betalar sig vid 10 miljarder kronor, då är det inte konstigt att få 1% i rådgivningsarvode, och det är 100 miljoner kronor. Och det är 100 miljoner kronor för några månaders jobb. Ja, det är bara att räkna baklänges. Så att det de flesta av de här finanshusen vill, det är att ha liksom både och. De vill ha de här trygga intäkterna som gör att de klarar sig när det är dåliga tider. Och sen så vill de liksom maxa de här häftiga kommissionsintäkterna då.
Mats och Sundqvist har mycket pengar. Och han gör mycket affärer.
Men han är säkert en drömkund. För han är ju säkert också rätt mottaglig för deras idéer. För då kan de komma med idéer till honom och säga: du Mats, ska du inte köpa den här aktieposten? Den är jättebra på grund av de här 4 skälen. Och då behöver inte han gå till någon krånglig investeringskommitté. Utan han kan bestämma sig rakt över risk. Liksom. Så där kan det säkert varit en symbios, eller vad man ska säga, en god eller ond spiral beroende på hur man ser det. Där man föder varandra liksom.
Carnegie tjänar gott om pengar på Mats. Omkring 100 miljoner på ett år när det går som bäst. Och så länge allt går bra så är alla glada.
Nej, men 2006 då dyker han ju upp i ett antal såna här viktiga börsbolag av olika skäl. Dels är SCA då, som är ett skogsbolag med jättemycket skogsmark och så, inte så långt ifrån hans liksom hemtrakter.
April 2006, 1 miljon B-aktier SCA, värda 340 miljoner. 10,7% i Vilborgs, värda 470 miljoner. Hösten 2006, Fabege, aktier värda 1,3 miljarder kronor. December 2006, 1,490,000 A-aktier i Industrivärden, värda 400 miljoner. Sommaren 2007, 6 miljoner A-aktier i Industrivärden, värda 800 miljoner. Hösten 2007, 750,000 aktier till för 122 miljoner.
Och sen så går han in då ganska kontroversiellt och lite dramatiskt i Industrivärlden, som ju är ett maktbolag. Och när man går in i ett maktbolag, då uppfattas det som att man vill ha makt, så att säga.
Vad menar du med maktbolag, för den som inte är bekant med den termen?
Industrivärlden har ingen stor egen verksamhet, utan man äger bara kontrollposter i andra börsbolag. Så att det är ett så kallat holdingbolag eller ett investmentbolag som då... Den som äger Industrivärlden kontrollerar också välkända företag som Ericsson, SCA som vi nämnde, Sandvik, massa olika företag. Och Industrivärlden kontrolleras då tillsammans. Ja, Handelsbanken och Industrivärlden hänger ihop, så att säga, historiskt. Sånt där... väcker uppmärksamhet.
Det är en signal att man vill gå in där.
Ja, åtminstone så är det ju väldigt opportunt att tolka det så från medias håll. Så det är lite kul om inte annat.
Det blir bra rubriker.
Det blir jättebra rubriker, exakt.
Och rubriker, det blir det.
Hade det varit liksom sån här Fredrik Lundberg eller Stefan Persson på Hennes och Mauritz, någon som någon redan uppfattar är god för tiotals miljarder, då är det inte det här liksom superstora belopp. Men det här är ju stora belopp för någon som man för några år sedan inte alls uppfattades som förmögen i den här ligan. Så det här är spektakulärt att det kommer liksom, så att säga, en ganska ny person, om vi pratar förmögenhet, och tar såna här stora positioner. Å andra sidan kan man säga då att alla de här företagen uppfattas ju som väldigt stabila och säkra och trygga i sig själva då. Och det kan ju möjligen vara liksom lite av problemet här, att han och Carnegie och andra kanske intalade sig att SCA, Industrivärlden och Fabege, det är ju jättetrygga företag. Ja, det kan ju vara så. Men för lånade pengar så kan man ju ändå skapa en högrisksituation.
I slutet av 2007 så har Mats köpt aktier för 4,3 miljarder kronor på 2 år. Den 1 november det året så pryder han Dagens Industris första sida. Han sitter vid ett vitt piano, klädd i vit skjorta, slips och mörk kavaj. Håret är prydligt kammat. Han har ett stort leende på läpparna. De stora svarta bokstäverna "Bäst i år" tar upp hela sidan i bredd. Inne i tidningen så är det en stor bild på Mats när han flyger helikopter. 2007 så har börsvärdet på hans portfölj ökat med 26%. Då äger han 10% eller mer i 7 olika börsbolag. Aktieposten i Hexagon är den som har ökat allra mest. Den har han haft sedan 1988 och byggt på vart eftersom. Och 2007 värderas den till 5,8 miljarder kronor. Hela portföljen värderas till över 11 miljarder. Och utöver det så äger Mats fastigheter och onoterade tillgångar för ytterligare flera miljarder.
Jo, men det var ju på topp. Han var ju på topp precis då. Det var ju då han... Men han var på topp ekonomiskt, men jag tror inte han var på topp som privatperson, Mats. Utan då var det mycket. Alltså då var det mycket. Det var mycket affärer, det var mycket skuldsättning. Han var nästan aldrig uppe i Jämtland, utan han hade en lägenhet i Stockholm där han då spenderade sin större del av tiden och flög fram och tillbaka, men det var mest i Stockholm. Och det var som, ja, det var ett nytt liv för honom och mycket ute på krogen.
Det är ett hektiskt liv, det där året när han är bäst. När han ska bli intervjuad av Svenska Dagbladet så har han så ont om luckor i schemat att intervjun får göras i taxin på väg till nästa grej. Och värre ska det bli, men av helt andra anledningar. I nästa avsnitt om Mats och Sundqvist.
Och då sa Mats, fan, du måste göra någonting. Det kommer att få ett helvete om du inte fixar en skuldsättning.
Då kommer det här liksom, de här fruktansvärda, så att säga, dagarna i finanshistorien där liksom man befarade att liksom hela skiten, om man får säga så, den här podden höll på att liksom bara haverera.
Här är Dagens Eko kvart i fem. Banktillståndet dras in för Carnegie. Staten tar över.
Och fram till dess kan man säga, då hade Mats problem var hanterbara till tillståndet trycker.
Och så börjar han spela igen och sen säger han som en pratbubbla ur munnen, där rök 1 miljard till.
Ja, men jag har ju sagt att Carnegie agerar ju då i stort sett knarklangare till Mats. De försåg honom med pengarna.
Du har lyssnat på Kapitalet och den första delen av två om finansmannen Mats O. Sundqvist. Det här programmet är gjort av mig, Åsa Secker. Kapitalets redaktion så finns också Gunnar Harrius, Elinor Alborn och Agnes Wenzell Blank. Arkivklipp i det här avsnittet kommer från Ekot på Sveriges Radio och SVT. Och slutmixen är gjord av Jesper Hagenborn. Hej då!